Nu har vi ju bett kring mycket olika sådana här obehagliga saker och mörker och sånt som finns på alla orter idag. På något vis är jag glad att vi blir mer som den afrikanska kristna. De är så fullt medvetna om att det onda finns och de har lärt sig att hantera olika saker. Vi är liksom i begynnelselärdomen i det i vårt land, tror jag.
Det verkar så underbart.
Ja, de har en frimodig trohållning mycket. Ja, det har jag upplevt också. I varje fall. Från Lukas evangeliet 4 och 14. Då. Det här hände ju när Jesus är ungefär 30 år då. 29, 30 någonting. Och då har han alltså blivit döpt och han har förts av anden ut i öknen för att frestas då. Och efter det så kan man läsa då från Lukas 4 och 14. Och då står det så här. I andens kraft vände Jesus tillbaka till Galileen. Och ryktet om honom gick ut i hela trakten däromkring. Han undervisade deras synagoger och blev prisad av alla. Så kom han till Nasaret, där han hade vuxit upp. På sabbaten gick han till synagogan som han brukade. Han reste sig för att läsa ur skriften och man räckte honom profeten Jesajas bokrulle. När han öppnade den fann han det ställe där det står skrivet: Herrens ande är över mig. Han har smort mig till att predika glädjens budskap för de fattiga. Han har sänt mig för att ropa ut frihet för de fångna och syn för de blinda. För att ge dem betryckta frihet och predika ett nådens ord från Herren. Sedan rullade han ihop bokrullen, räckte den till tjänaren och satte sig. Alla i synagogan hade sina ögon fästa på honom. Då började han tala till dem. Idag har detta skriftställe gått i uppfyllelse inför er som lyssnat. Men alla vittnade mot honom och häpnade över de nådens ord som utgick från hans mun. Och de frågade, är inte han Josefs son? Sa han till dem, utan tvekan kommer ni att vända detta ordspråk mot mig. Läkare, bota dig själv och säga, vi har hört allt som hände i Kapernaum. Gör det också här i din hemstad. Och han fortsatte, amen, amen, säger jag er. Ingen profet blir erkänd i sin hemstad. Jag säger sanningen. Det fanns många änkor i Israel på Elias tid, då himlen var tillsluten i 3 år och 6 månader och då kom en stor hungersnöd över hela landet. Ändå blev inte Elias sänd till någon av dem, utan bara till en änka i Sarepta i Sidons land. Och fastän det fanns många spetälska i Israel på profeten Elias tid blev ingen av dem renad utan endast Naaman från Syrien. Alla i synagogan blev ursinniga när de hörde detta. De reste sig upp och drev honom ut ur staden och förde honom ända fram till branten av det berg som deras stad var byggd på och ville störta ner honom. Men han gick rakt genom folkhopen och vandrade vidare. Jag stannade där. Det här är alltså i andens kraft. Går Herren ut. När han efter ökenvandringen. Man kan säga att här börjar han verkligen konkret sin offentliga tjänst. Och då börjar han i andens kraft. Och går ut med ett gott budskap. Han gör saker som är stor och han blir gillad och älskad av alla. Sen kom han till sin hemstad. Och där är han ju känd. De är ju glada att han är med i synagogan. Han är ju jude som de andra. Och deltar liksom i de gemensamma samlingarna så. Men han var ju bara en snickargrabb. Och var ingen märkvärdig på något vis. Och så helt plötsligt en dag i synagogan på det här så att var det ändå prästen eller vad heter de nu? Ja, prästen var ju ansvarig. Rabbin, ja. Men alla fick ju läsa ur skriften. Då var en hel gärning som alla fick liksom delta i. Men han reste då för att läsa ur skriften då. Och då räckte man till honom just det här bibelstället som han sökte upp sen då. Och här pratar Jesus om sig själv. Han talar om för folk, jag är Guds son. För judarna här och fariseerna och de vet mycket väl i skriften att det här bibelstället kan enbart handla om Guds son, Messias, som de väntar på. Och här står snickargrabben och påstår att han är det. Det måste vara något fel på karn. Men ändå häpnar de över de nådens ord som utgick ur hans mun. Okej, okay. Då kan man binda ihop ett sammanhang här. Han kommer alltså till synagogan. Där har vi skriftrullarna. Evangeliet finns inte än. Jesus har ännu inte dött på korset. Det är alltså det som är gamla testament ungefär som de har där då. Och den är ju bunden av lag. Och helt plötsligt, trots att ingen vill erkänna Jesus på grund av att han kom från sin hemstad. De visste om hur grabben hade varit. De visste om bussträck han hade hållit på med han och när han var en liten grabb och växte upp. De kände till han. De hade deltagit liksom i byn Nazaret och fostrat han. Och helt plötsligt så kom han och påstod att han är Guds son. Ja, men det är nog ganska svårt för folk att acceptera det. Det kan jag förstå. Men så att han hade svårt att bli accepterad. För kommer det någon sån i de sammanhangen, då är det ju dödsstraff. Det har de i sina skrifter. Så börjar ju naturligtvis de som har studerat skrifterna och tänka om Jesus i början i sin hemstad. Ändå häpnar de över de nådens ord som utgick ur hans mun. Det här är en helt ny tid som startar här. En tid av nåd. Det är vad Jesus går ut med. Nåd. Och det häpnar de över här. Och när man sen ser det vittnesbördet, det här är egentligen proklamationen kring sin egen tjänst, som man säger. Han är väldigt frimodig, Jesus. Men tror jag det. Då säger så här: Herrens ande är över mig. Han refererar helt enkelt till profeten Jesaja. Och det här bibelstället som Jesaja skrev då typ 700 år tidigare, det handlar just om Jesus som står och håller den profetian i sin hand. Herrens ande är över mig, för han har smort mig, för att predika glädjens budskap för de fattiga. Han har sänt mig för att ropa ut frihet för de fångna och syn för de blinda, för att ge dem betryckta frihet och predika ett nådens år från Herren. Det finns inte ett uns av lag i hans proklamation om sin egen tjänst. Det är bara nåd och frihet och glädje för de fattiga och så vidare. Ingenting annat. Och vilka var det Jesus gick emot under hela sin tjänst? Ja, men det var ju lagens företrädare och fariseerna. Vilka var det som slutligen fick han korsfäst? Ja, var det inte det fariseerna och stora rådet så? Som hade använt sig av Guds ord till att bygga upp ett system där de själva kunde få bli någonting och bli någonting stort. Det var inte Guds ords syfte. Det gamla testamentet, det är inte det syfte. Gamla testamentets syfte är att vittna om räddningen som ska komma. Som vi redan vet kom för 2000 år sedan. Som beskriver historien om hur det har gått till med det här med Gud och skapelsen och allting. Och mycket, mycket mer. Men inte liksom att det ska användas som ett material till att jag ska bygga upp ett system där jag själv ska kunna få bli stor och beundrad av människor. No way. Det är inte alls vad ordet är till för. Men i den här tiden kommer alltså Jesus. Och han pratar alltså om lite av vad vi har pratat om just nu. Att ge dem betryckta frihet. Ropa ut frihet för de fångna. Vi har bett lite kring sånt innan här. Det här var vad Jesus gjorde. Så vem vi ska åberopa och åkalla i svåra stunder som vi har pratat om nu innan här. Det är givet här i förväg. Sen reagerar de här då som man kan tänka sig. Jesus är så fräck så att han är rakt lite utmanande mot sina statsbröder och systrar här. När han beskriver liksom att det fanns många änkor i Israel på Israel, Elias tid. Då himlen var tillsluten i 3 år och 6 månader. Då kom en stor hungersnöd över landet. Ändå blev inte Elia sänd till någon av dem. Utan bara till en änka i Sarepta i Sidons land. Hon tillhörde inte ens judendomen i Sidons land. Dit sändes alltså Elia. Inte till de som tyckte sig äga sin Gud. Alltså vi äger Gud, vi äger religionen, vi äger skriften. Det är klart att de gjorde stora anspråk på det. Och de var jättesur när deras Gud brydde sig om en utomstående, men inte dem. De hade änkor som svalt dem också. Vad betyder det? Och så likadant som man fortsätter. Och fastän det fanns många spetälska i Israel på profeten Elisas tid, blev ingen av dem renad, utan endast Naaman från Syrien. Han var inte heller inom den judiska kretsen. Han var ju härhövits man till deras, en av deras större fiender, Naaman. Han var liksom överbefälhavare för Syriens armé. Han fick bli renad. Men inte de andra spetälska av det judiska, alltså det judiska folket just då. Och det här är ju ganska tufft. Vad ska det betyda? Ja, jag vet inte vad. Det finns mycket att säga om det, så jag ska inte göra det. Men att det reta folket när de får höra att jag är Guds son. Jag är den messias som ni har gått och väntat på. Och sen dessutom påminner han om att när det var hungersnöd så sände inte Gud någon hjälp till er, men till en där borta. När det var spetälska så sände inte Gud någon till er, men till någon där borta. Alltså prata om att han verkligen retar upp dem. Klart de reagerar över det. Så varför gör han det? Ja, han vill tala om för dem att Gud är här, men ni kastar bort mig. Jag är Messias. Jag är den som skriften handlar om. Jag är den som är lösningen på alla era problem. Men ni vill inte ha med något att göra. Ni vill hålla er till er uppfattning om hur ni har tolkat skrifterna. Och säger han, ingen profet blir ju erkänd i sin hemstad. Nej, och så är det nog ganska ofta. Och det är ju för att i hemstaden känner man ju till så mycket om folk. Och man tänker att ja, han kan inte gå omkring och vara någon profet. Nej, det stämmer nog på alla. Men Gud är högre än så. Han tänker liksom på ett helt annat sätt. Om Gud har utsett någon till profet så är han ju det för att Gud har gjort det. Inte för att människor tycker så. Man väljs inte till sådana här tjänster. Likadant som det med andliga gåvorna. Man kan inte lära sig. Gå en skola och bli profet eller gå en skola och bli healer eller helbrägdagörare. Det går ju inte. Det är gåvor som kommer från den gode guden. Men tyvärr är det också så att även den onde kan efterlikna. Försöka se ut som en ljusets ängel och låtsas som att det är något fast det blir en orent. De häpnade alltså över de nådens ord som utgick ur hans mun. Det var vad de häpnade efter. Trots att de var irriterade på honom. Trots att de visste att det var snickarsonen. Trots att de visste att den här personen kan inte vara messias. Det fanns någonting i deras tankar som skulle övertyga dem om det. Så häpnade de ändå över de nådens ord som utgick ur hans mun. Och det tycker jag är så starkt vittnesbörd om hur vår Gud är. Det är nåd före lag. I Jesu Kristi namn. Amen.